Det rullar på fint för AB Volvo, men för Tesla blev det däremot en riktig tvärnit. Ja, det kommer bli mycket snack om rapporterna idag. Men visst vankas det väl också en supervecka på makrofronten?
Ja, men det gör det ju. Vi får ju räntebesked från Federal Reserve och även Svenska Riksbanken. Vi får lite BNP-siffror också. Men i vanlig ordning så har vi också veckans trade idag från Mikrit och även ett litet annorlunda veckans case.
Mycket bra saker på agendan idag, så vi tar och kör igång. Där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 30 januari så att ni vet vad vi vet. Vi ska i vanlig ordning börja med att titta på en trade som kommer från ett riktigt proffs. Den här veckan är det ju Mikrit som har levererat en trade. Han ser en tekniskt intressant möjlighet i investmentbolaget Bure. Mm. Vad är det för någonting han kikar på?
Ja, nej, men det han kikar på, bara för att betona att den är populär, det är ju väldigt många som äger den här aktien. Det är ju en av de här investmentbolagen som väldigt många småsparare där ute äger, och över tid har den ju gått väldigt, väldigt starkt. Men ja, han har ju då sett att aktien har brytit upp över ett tidigare motståndsområde. Och nu kanske man då kan våga tro på att aktien ska vidare uppåt, upp mot nästa nivå vid 330 kronor. Nu är det omkring 300 ungefär.
Så att, ja, men just det. Vi tar och visar här lite pedagogiskt på grafen att han vill köpa där om den rekylerar ner till 294 kronor.
Drömscenariot i hans trade, det är väl att du kommer ner hit så att du kan fiska upp den där för att sen då aktien kanske samlar kraft och kommer upp mot 330 kronor. Och då, efter man kommer dit, kan man väl att hantera risken, justera risken, låsa in lite vinst kanske. Kanske sälja hälften av innehavet och antingen liksom hoppas på att den ska fortsätta löpa vidare till tidigare liksom toppnivåer som blir då en nivå till kring ungefär 370 kronor. Och så har den en tight stop loss vid ungefär 285 kronor.
Just det. Jag tycker det är väldigt spännande att se en sån här erfaren trader och hur man jobbar, och framförallt hur man hanterar risken. Mm. Just det att man kanske har en tight stop loss, att det säljs automatiskt om det går åt fel håll. Men också det att man plockar av lite risk längs vägen, att man kanske säljer av halva innehavet. Jag kanske talar för mig själv där, men det är ganska lätt att bli lite för girig när man får rätt. Och tvärtom, det är ganska svårt att erkänna när man har haft fel. Så att,
ja, det är en typisk mental börsfällare där, med att man gärna sitter på förlorare länge. Men du säger att du sitter kvar på dem. Men ofta brukar folk vara benägna att ta hem vinst lite för tidigt kanske också. Så att det finns ingen rätt eller fel här. Men vi får se om Mikrits strategi blir lönsam i Bures fall.
Ja, men det är väl det som skiljer agnarna från vetet. Och det är kul att se hur man kan vara så rationell och liksom inte styras av känslorna som kommer från reptilhjärnan. Ja, vi har som sagt en tung makrovecka framför oss. Det kommer massa viktig konjunkturdata, men framförallt så kommer det ju ett räntebesked från Fed och sen så även ett från Riksbanken. Vad tycker du är viktigast att hålla koll på en sån här vecka?
Ja, den är ju, som vi var inne på, väldigt rapportintensiv, men så mixar vi in lite makro. Makro har ju mångt mycket styrt börsen senaste åren, och det är klart att vi kommer titta väldigt noga vad, kanske framförallt vad Federal Reserve kommer med för, inte kanske räntebesked då, som vanligt, utan det är liksom old news. Vi är ganska säkra på, vi är väldigt säkra om man ska tro vad marknaden tror, att räntan kommer ligga kvar nu vid det här mötet, men man kommer ju leta efter ledtrådar vad som komma skall.
Så man sitter där och lyssnar på vad Powell säger.
Ja, det är alltid kul, för de väger liksom ord på guldvåg, brukar man säga, alla som sitter där ute. Och det är fortfarande många som tror att vi ska få en räntesänkning i mars, även om den sannolikheten har minskat på slutet. Kanske framförallt i takt med fortsatt stark makrodata från USA, så inte lika många tror att man kommer sänka räntan i mars. Allt fler tror att det sker i maj då. Och på svensk front så har vi Riksbanken då. Det är lite samma sak där, att vi är väldigt intresserade av att försöka hitta ledtrådar. Vad ska de göra med räntan framåt? Det är en väldigt, väldigt viktig variabel just nu. Vad som sker med styrräntorna, hur det påverkar det ekonomiska klimatet framåt. Så.
Och det är väl nästan ingen som tror att Riksbanken skulle gå före Fed här. Utan det är Fed som man räknar med ska vara först med en sänkning.
Ja, exakt. Och det är ju samma sak med även europeiska ECB. Man brukar ju säga att Riksbanken alltid sitter i knät på ECB. Att de får gärna agera först. Och så har vi en svensk krona att ta hänsyn till också. Vi vill inte att den försvagas igen, vilket den sannolikt skulle göra om vi skulle sänka räntan för Europa kanske.
Men då fick vi in lite makro där. Jaha. Men det är ju som sagt en viktig vecka. Mm. Men vi ska ju också prata massa om rapporter. För det är väl nästan det roligaste som finns, va? Är inte det?
Jo, men det är kul. Ja. Och det händer grejer.
Ja, det gör ju det.
Och bara för att knyta an kanske då. Vi snackade ju Atlas Copco ganska mycket förra veckan. Och Ecke hade ju det som veckans trade. Där han kanske framförallt då var inne på att vara beredd på att den här rapporten kommer skaka om förmodligen aktien, men också hela börsindex. Och då hade med en graf på det. Bara för att få ge en lite rätt i det. Att
det blev volatilt.
Ja, men det blev det. Och då kan vi bara se här. Det här är då alltså en dagsgraf över Atlas Copco, den gula linjen. Och så har vi börsen, den lila. Och här kommer ju då rapportsläppet.
Det kanske man förstår när man tittar på den där grafen. Ja, men marknaden var ju inte alls nöjd med den här rapporten.
Nej, men det var den inte. Och aktien var ju ner 4-5%. Det var väl framförallt orderingången som skavde lite.
Ja, men precis. Jag tror att orderingången var 14% lägre än i fjol. Mm. Och den mest pessimistiska analytiken hade ett estimat på sådär 11% lägre. Så det är ganska lätt att förstå varför det blir så här.
Ja. Och det är samma sak, precis som med centralbankerna, vi vill ha ledtråd om framtiden. Det gäller ju allra högsta grad, även bolagen och kanske verkstad i synnerhet som har gått så pass starkt. Men som är en cyklisk bransch och vi är oroliga för konjunkturen, då vill vi gärna hitta de här ledtrådarna framåt. Och orderingången är ju en sån variabel. Så att även om rapporten i sig var jättestark så blev marknaden besviken av det. Aktien ner 5% och börsen tog ju också ett ganska stort skutt neråt, ja, och till en början.
Kanske beror delvis på att Atlas ligger där och väger så tungt.
Ja, men precis. Så att, och samtidigt som det kanske smittar av sig på verkstad. Men sen så vaknade i alla fall index till liv, ser vi här under eftermiddagen. Och det var ju främst banksektorn som gick otroligt starkt. Det var SCB som kom med rapport samma dag och drog upp banksektorn som också väger tungt i index.
Ja, då fick och bank kommer vi återkomma till där.
Ja, men precis. Så då fick du den här stora spreaden mellan Atlas och index. Så att, ja, volatilitet fick vi i alla fall. Det var väl kontentan. Sen har vi då Volvo.
Just det. Volvo rapporterade ju. Det här var ju en ganska bra rapport. Men jag tycker det var en väldigt intressant reaktion på den här rapporten. För att jag tror att marknaden bara läste den lite med ett öga. Aktien föll typ 5% när rapporten släpptes. Mm. Men sen när man läste den lite noggrannare så såg man ju det att det fanns bland annat två stycken väldigt stora engångsposter i den här på kostnadssidan. Mm. Det var bland annat en strejk i USA och det var skattekostnader kopplade till Kina. Så när man läste den lite mer ordentligt, då förstod man att det var en ganska bra rapport. Marginalen var rätt hög. Man höjde utdelningen. Ja. Och då handlades den här upp igen.
Mm. Nej, men det var en väldigt bra summering. Ja. jag har ingenting att tillägga. Men vi kan ju bara, som du säger, vi kan väl stanna lite vid den utdelningen i alla fall. Vi pratade ganska mycket Volvo innan.
Ja.
Och den resan man har gjort, att just man har förbättrat den liksom operationella biten. Ja, man är väldigt cykliska. Man säljer lastbilar i mångt och mycket, eller anläggningsmaskiner. Det påverkar så mycket av hur ekonomin mår. Men man har blivit bättre på, liksom, man har tajtat till den här kostnadskostymen. Man är lite mer flexibla på kostnadssidan, vilket gör att man kan parera sämre efterfrågan och då ha mer stabil och högre marginaler. Men man är också väldigt välkapitaliserad. Det finns väldigt mycket pengar i bankvalvet.
Du, jag kom på att vi kanske ska vara supertydliga med att vi pratar ju lastbilar och inte personbilar.
Det är alltid bra att påpeka.
Det är lätt att bara säga Volvo, men nu pratar vi lastbilar. Exakt. AB Volvo.
Ja. Och då har jag med mig en graf bara. En väldigt simpel graf på utdelningstrenden i Volvo. Och det är, för att vara ett verkstadsbolag så de delar ju ut väldigt mycket pengar. Det här är ju då utdelning per aktie. Så att om du då tänker att aktiekursen nu står i 250 nu, va, så är det ju en ganska trevlig direktavkastning du får här. Och det är ju, de skiftar ju ut en extrautdelning här och har gjort det de senaste åren. Så att det har ju varit trevligt att som Volvo-aktieägare kunna ta del av de här aktieägarvänliga initiativen. Och dessutom tycker jag det är viktigt att vi pratar mycket elbilar, men ellastbilar är ju också någonting som är väldigt hett och någonting som den här sektorn, alltså man slåss ju om att få en pole position i den här branschen, och då har ju Volvo, de ligger bra till där om man ska tro experterna och bolaget självt om inte annat, och det är klart att det är skönt att det finns mycket pengar som man kan plöja in i investeringar för att kunna ta en stark marknadsposition i
den
här branschen.
Men det är ju inte gratis utveckling.
Nej, exakt. Så att de lägger ner ganska mycket pengar på det här, och ja, det är skönt att det finns att ta av så att man kan investera och dessutom fortsätta att dela ut väldigt mycket pengar till aktieägarna.
Verkligen. Och det tänkte jag att vi ska återknyta lite till storbankerna. Du nämnde dem lite i förbifarten.
Apropå att skifta ut en satans massa pengar.
Just det. Ja, men det är helt ofattbart vad mycket pengar de tjänar. Vi har ju fått två rapporter från två av de fyra stora då. De såg jättebra ut. Ja, de tjänar mycket pengar, uppenbarligen. Just den här debatten om hur mycket pengar de ska få tjäna, den tror jag att vi lämnar till någon annan, va?
Ja, det kan, vi kanske gör det. Vi kan väl bara notera att det är liksom det politiska klimatet där ute. Alltså det är vissa som väldigt gärna vill se en bankskatt exempelvis. Och det har ju faktiskt varit en sån här riskfaktor som kanske har tyngt sektorn lite grann. Att man varit lite skraj för det. Vi får se vad som händer framöver.
Politisk risk i Sverige. Det pratade ju om att det finns ju i några sektorer. Men oftast när vi pratar politisk risk så kanske det handlar om ett bolag i Kina. Mm. Som man är rädd att partiet eller staten ska gå in och ta över. Ja. Eller att man ska bura in en vd. Ja. Men här har vi faktiskt politisk risk i Sverige.
Precis, vi brukar ofta prata om det i vård- och skolbolag kanske. Men den finns faktiskt i banksektorn också. Men det har inte hindrat bankindex från att sätta nya all time high. Så vi har en liten graf på det här bara för att illustrera. Vi går tillbaka, vad kan det här vara? 10 år är det. Bara för att se då att man har satt en ny högsta nivå. Och ja. det är kul.
Efter en tid av lite kräftgång.
Ja, exakt. Eller det beror på ett tidsperspektiv. Då. Man har gjort en ordentlig uppryckning. Man mådde väldigt bra av högre räntor också. Sen kan man diskutera vad som är i det här bankindexet.
Ja, vad är i indexet?
Ja, jag var ju tvungen att kolla under huven. Ja. Det här är ju så här, Nasdaq har ju olika branschindex. Då. Så att det är inte bara storbankerna här, utan det är ju även lite mindre spelare som Arion Bank hittar jag här. Vi hittar Norion Bank.
Ja, men Norion, det är gamla Collector.
Ja,
de har bytt namn, har de.
Tänk att det blir så. Ofta. Ja. När det går dåligt så... Liksom.
Vi har pratat lite om det och vi ska väl låta det vara osagt om det gäller just i Norions fall. Men att det kanske är en liten allmän varningsflagga att om ett bolag byter namn, titta en extra gång. Ja, just för att man rebrandar ju sig ofta av en anledning.
Ja, det behöver inte vara Facebook till Meta, det är väl inget jättedåligt...
Nej, det är nog snarare ett nytt koncernnamn. Liksom. Ja. Men jag tycker ändå att man ska spana och vi hade ju lite egna anekdoter om det där. Och jag har rackat ner lite på vissa av dina liknelser här, men jag hade ju en om att...
Ska du bräcka den nu?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror jag kastar lite sten i glashus där. Men att när man var ute på krogen första gångerna, ja, men i mitt fall kanske så här 13-14 år sedan. Mm. Jag minns att påfallande ofta, de sämsta krogarna bytte namn väldigt ofta. Mm. Och varför gjorde de det? Jo, för att de lockade ju dit den igen. Alltså, man förstod ju först när man var där. Man trodde att man skulle få uppleva något nytt. Men helt plötsligt stod man där, samma trötta bar... Samma doft av brustna drömmar som satt i väggarna. Men jag tror att det är lite samma här. Att man lockar in småspararna igen med ett nytt namn.
Ja, men det kan absolut funka så i vissa fall. Jag minns ju min första investering. Det skulle bli nya Nibe. De har bytt namn 2 gånger, tror jag. Ner 9%.
Regeln håller så här långt.
Ja, exakt. Och sen vet jag också en sån här Instagram-favorit hos Finfluencer som gillade att pumpa nya saker som skulle in på börsen. Något som heter Y-Trade. De bytte namn till Sfero. Och sen så byter de namn igen. Den också är 99%. Ja, men så det finns sådana. Men absolut, det finns alltid undantag.
Vi låter det vara osagt. Ja. Just om det gäller Norion. Jag såg att Erik Selin, som ju är storägare och finanskändis, köpte aktier för typ 10 miljoner här om månaden. Så han ser uppenbarligen något. Ja. Men liten varningsflagg om de byter namn.
Ja. I alla fall, bankindex då. Ja, men det är ganska spretigt, men storbankerna väger ju så himla tungt. Så jag skulle säga att det är ganska representativt att säga att det här är storbankerna vi tittar på i mångt och mycket i den här kursgrafen. I alla fall, nu släpper vi det.
Ja, men en snabb blick på telekom bara, tänker jag.
Nej, men det kommer faktiskt en till...
Vi var inte klara med bank.
Vi var inte klara med bank. Jag hade bara en till. Ja. För det blir alltid kul när man tänker sig. Ja, men det är all time high på bankindex. Men om vi tittar historiskt då. Kan vara värt att bara zooma ut och få lite perspektiv. Så ser man att bankindex ändå. Det här är ju totalavkastning som har bakat in återinvesterade utdelningar. Som ju borde gynna då bankerna lite grann kan man tycka. Givet hur mycket de skiftar ut. Så har ju trots allt ett brett Stockholmsindex presterat väldigt mycket bättre ändå över tid.
Ja, den är ju det här all time highet vi pratar om ser ju ändå ganska modest ut.
Ja, exakt. Det ser inte lika häftigt ut.
Nej.
Det är då en blåa linje ska jag säga. Börsen är då den röda. Nu släpper vi bank.
Då går vi vidare till telekom. Ja. Och bara ett jättesnabbt svep. Vi har fått rapporter från Telia och från Tele2. Telia kom väl in ungefär som man hade förväntat sig. Men i och med att man guidade ganska svagt för framtida kassaflöde så åkte den ju på det riktigt ordentligt aktien. Däremot, nu på morgonen fick vi Tele2. Det såg lite ljusare ut. Den var lite bättre än man hade väntat sig.
Mm. Och där har vi sett en ganska bra återhämtning på slutet. Aktien är upp 4% idag. Byggsektorn ska jag väl också börja säga snabbt. Kommer också idag med i form av JM och NCC. Och där är ju liksom JM, det är mer mot bostadsutveckling. NCC knoppade ju av sin Bonava-del, bostadsutvecklingen, för 10 år sedan. Det är de nog ganska glada för, aktieägarna om inte annat. De har haft det väldigt tufft. Men NCC idag mår ju betydligt bättre och kom med en bra rapport igen. Och är upp. JM också upp, trots svaga siffror. Men jag tror att marknaden är lite grann tittar runt hörnet här och ser att okej, 2024, nej, det kommer vara svagt, men 2025 då kommer det vända förmodligen, och ledningen själv var inne på det också. Så att där väljer marknaden att ta fasta på fler byggstarter exempelvis, trots att siffrorna i sig är dåliga. Man sänker utdelningen väldigt kraftigt. Vi pratade förut om risken att bara stirra sig blind på en direktavkastning. Det vill man inte göra i alla fall. Och Intrum, JM, är ett bra exempel på det. Så att från 11 kronor per aktie i utdelning så blir det nu 3 kronor i utdelning per aktie. Men aktien som sagt reagerar positivt.
Man är väl lite luttrad där i byggsektorn.
Ja, men de har ju åkt på det väldigt mycket innan. Mm. Så att nu försöker man väl som sagt titta runt hörnet.
Mm. Men vi ska titta på lite amerikanska aktier också.
Ja.
Intel, den stora chiptillverkaren, rapporterade. Rapporten var inte jättedålig egentligen, men aktien föll ju tvåsiffrigt.
Mm.
Ja, hur blir det så? Är det, förväntningarna är så stora, värderingarna är så höga och så guidar man lite svagare framåt. Det var väl det som var liksom knäckfrågan.
Ja, det brukar ju ofta vara så. Nu har vi inte gått in i den rapporten i detalj. Men ja, generellt är det så att har du en högre värdering, då har du också en högre förväntansbild på dig att leverera. Så att det är klart att de här halvledarbolagen, de största dessutom i USA, har ju gått fantastiskt starkt. Värderingarna har kommit upp. Det finns väldigt höga förväntningar om stark vinsttillväxt kommande åren. Så att det är klart att om man då guidar svagare, ja, men då kommer analytikerna förmodligen justera ner de här vinstprognoserna. Det är ju då negativt. Och ja, då kan du få se ett fall på 10%. Jag valde ändå att ta med ett index på halvledare som också det är på all time high. Bara för att återigen...
Inte helt oväntat.
Nej, verkligen inte. Men bara för att illustrera hur extremt starkt det har gått. Det här är en väldigt lång graf då. Men det har ju gått otroligt starkt. Även om då Intel bangade lite på förväntansbilden på deras rapport. Men vi har ju en väldigt fullsmetad vecka nu med stora amerikanska techbolag som blir väldigt spännande att följa. Och som vi pratar om volatilitet och Atlas Copco, du kommer få det med de här big tech också på amerikanska index.
Vi har ju Microsoft och Apple till exempel.
Ja,
på det amerikanska temat ska vi också prata lite Tesla snabbt.
Mm.
Den rapporten blev ju inte mottagen med varm hand.
Nej.
Aktien var ner 12% tror jag.
Mm.
Och det är lite samma anledning där. Att,
ja.
Visst, vinsten var lite svagare än man väntade sig, men framför allt så har man ju lite sämre framtidsutsikter.
Ja. Och det gillar inte marknaden. Och det här är ju en marknad som är under ganska hård press just nu. Alltså konkurrensen är hård, konsumenten är svag. Jag läste liksom svensk nybilsförsäljning. Man kan se att elbilar tappar lite attraktionskraft. Dels för att de är dyrare och dels för att det inte är lika... Alltså den här reduktionsplikten har gjort bland annat att man inte är lika sugen på att köpa elbilar kanske längre. Så att man blir pressad från lite olika håll. Elon Musk var inne på det också. Och marknaden blir lite skraj. Och en fjärdedel av börsvärdet har... försvunnit sedan årsskiftet, har jag skrivit här. Så att man ser ju också, jag har en graf på det, där man bara ser just att den röda linjen är ju då Teslas aktiekurs. Den har ju rört sig väldigt kraftigt under de senaste åren. Och att värderingen är alltjämt hög. Så att det är en hög förväntansbild där ute. Och även de gjorde då marknaden lite besviken.
Veckans case är inte direkt något traditionellt case, utan vi ska prata om en metall som har stor betydelse. Vi ska ju snacka lite om koppar.
Ja.
Ja, och koppar, vi ska inte gå igenom alla användningsområden, men det man kan säga är att det är en metall som är en väldigt bra ledare för både el och värme.
Mm.
Precis som du.
Precis som jag, exakt.
Men berätta, varför ska man ha koll på koppar?
Ja, men man brukar ju säga att det är en bra liksom, konjunkturmätare. Det är ju en viktig insatsvara i tillverkningsindustrin eller byggindustrin eller vad det nu kan vara. Och som du säger, det är också en vinnare på elektrifieringen. Och jag tänkte att vi börjar vid råvaruprisindex. Som Bloomberg har ett eget commodity-index. Så man bara kan se lite grann att vi har stött upp en del på slutet. Jag har ringat in den delen här på slutet, och det är bland annat då med stöd av, vi har fått lite stimulanser från Kina, vi tjatar lite om det, kinesiska ekonomi, det är viktigt att den tar fart, och hur kan man få fart på den? Jo, man kan få lite stöd från politikerhåll och från centralbankshåll, att man då kan stimulera på olika sätt, och nu har vi fått det. Vi har kan nog vänta oss mer. Nu sänkte man reservkraven hos kinesiska banker, men det kan nog gå att göra mycket mer på den fronten. Men då fick råvarupriser lite fart tillsammans, att vi har sett lite starka inköpschefsindex på slutet. Och den här jättestora oron som vi haft förut kring konjunkturen, den har liksom försvunnit lite grann. Jag tog samma graf men zoomade ut så här 3 år. Bara fått se då den väldigt kraftiga nedgången som vi har haft. Och att vi nu kanske hittar någon typ av botten nu i det här råvaruindex. Vi ser att vi har varit på de här nivåerna tidigare och hälsat på och studsat upp. Så får vi se om vi gör det igen. Men jag tänkte så sagt att vi skulle fokusera lite extra på kopparpriset.
Ja, och förutom då att det kanske är intressant prismässigt så... och de här egenskaperna koppar har. Så det är ju en ledande indikator också. Berätta lite om vad det innebär och vad är en indikator för?
Ja, men vi börjar med att kolla på den tekniska bilden.
Ja, jag
ser att den är uppe på skärmen, ja. Så fint där. Så ja. Vi tar det först bara för att konstatera att vi har verkligen sett, och den har liksom handlats tidigare i en så kallad triangelformation. Men där vi ser då fallande toppar hela tiden, men samtidigt som vi har sett stigande bottnar. Och sen så bröt vi upp på uppsidan, men att vi alltid handlar då i sidledesintervallen då, som man kanske vill se liksom, att det bryter upp på uppsidan, kanske då med stöd av förmodligen då ytterligare Kinas stimulanser, skulle jag gissa blir liksom den triggern som skulle kunna få kopparpriset att stiga. Och ska ju sägas också att vill man ta positioner i kopparpriset kan man göra det på lite olika sätt, alltså som du kan göra i andra råvaror också för den delen, alltså du kan ju spela det på lite olika sätt.
Man kan väl köpa bolag som har stor betydelse för koppar eller vice versa.
Ja men exakt, du kan ju köpa ett svenskt Boliden exempelvis, eller så kan du köpa då kopparpriset. Du kan göra det på IGs plattform till exempel då. Men ja, precis. Det är en viktig ledande indikator.
Ja, precis. För verkstad tänkte jag till exempel. Ja. Att man kan titta på kopparpriset och kanske på något sätt få en fingervisning om vartåt det barkar.
Ja, men det är det som är lite kul. Att det har ju varit en väldigt bra ledande indikator, och att verkstadssektorn då, som är väldigt cyklisk, tenderar att hänga liksom tajt ihop med kopparpriset. Kopparpriset brukar leda utvecklingen. Och då ser vi just att korrelationen har varit stark historiskt, men att vi liksom... Här är en stor cirkel.
Ja, men där har det hänt, där har det hänt bara någonting. Senare år, och det tyckte jag, precis, var en spännande spaning. Varför?
Ja. Nej, och då om jag ska gissa så tror jag att det är att alltså våra verkstadsbolag har ändå liksom stått sig ganska bra just nu på slutet. Just att man har kunnat parera kostnadsökningar med egna prisjusteringar. Man har generellt starka balansräkningar. Och man har liksom kunnat uppvisa tillväxt ändå. Det kanske liksom spretar lite grann vad man har för slutkunder exempelvis. Men det jag också ville visa på var att det är skillnad beroende på vilka verkstadsbolag vi tittar på.
Okay.
Så om vi tar de som är mest låglönsamma, då har jag bara screenat fram det. De har rörelsemarginaler under 15%. Vissa av dem lite Sverige balansräkningar. Där har en väldigt fin korrelation fortfarande.
Väldigt fin.
Ja, men däremot drar du på med höglönsam verkstad. Här har du Atlas, här har du Assa, här har du Alfa, här har du, vad har du mer?
Men
Trelleborg,
då
har Hexpo,
att det är
Epiroc.
En ganska bra gissning som du hade, att de här kanske lite har dragit iväg eller hållit en hög värdering.
Ja, men exakt. Du har verkligen fått betalt för att våga köpa de här aktierna, för att de är mer kvalitativa. De har stark pricing power, stark marknadsposition, kunnat försvara marginaler, till och med ökat sina marginaler, kunnat göra förvärv, man kan växa organiskt. De har liksom gjort det väldigt bra under den här liksom väldigt nervösa makroperioden, och då har man kunnat försvara höga värderingar. Det har gått bra ändå.
Ja, och med det tror jag att det är dags för oss att upplysa om att all handel är förenad med risk.
Exakt, all handel är förenad med risk, och allt som sägs i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och vi ska också ta och tacka alla er som har tittat idag. Vi är väldigt glada att ni är med oss, och vi är tillbaka nästa vecka.